Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från OVL Arkitekter. Podcasten Staden är glada att ha Altro golv- och väggtillverkaren tillbaka som sponsor i podden. Altro startade sin verksamhet 1919. I år är det alltså exakt 100 år sedan. Och i år, 2019, är det också 100 år sedan Bauhausskolan grundades i Weimar. Design, arkitektur och nya tankar som kom att prägla världen och gör så än idag. Bauhaus var inte bara en skola, den blev en hel rörelse. Vi har Mikael Persson, Nordenchef på Altro, med oss här. Hej Mikael!
Hej Dan!
Ni fyller 100 år, samma år som Bauhaus Designskola.
Det stämmer.
Kan man säga att Bauhaus-filosofin har inspirerat er på något sätt? Har ni något gemensamt?
Ja, förutom att vi har stoltheten att ha 100-årsjubileum samma år som Bauhaus-skolan, så har ju funktionalismen som en gång uppfanns i Bauhaus-skolan varit viktigt för oss när vi utvecklar våra produkter och hur vi arbetar. Mm. Som ett, man ska dra ett exempel i nutid, så har vi ju lanserat ett modulgolv som heter Altro Ensemble, som där vi har stor inspiration från tankarna som Bauhaus födde, där man har både en design som är vacker att se på, men också en funktion genom akustik eller annat som gör att slutanvändarna får en bra miljö att vara i. Så ja, vi har stark förknippning till Bauhaus, och dessutom så har vi vår tyska avdelning som bara ligger några 100 meter från designskolan i Dessau.
Ni är ju ett familjeföretag fortfarande efter 100 år. Hur skulle du säga att det påverkar ert sätt att arbeta?
Ja, alltså vi har ju förmånen att jobba i ett företag som är tredje generationens familjeägt företag. Och vi har samma värderingar som en familj i grunden har. Att vi bryr oss om varandra i företaget, och vi bryr oss om våra kunder och de som arbetar med våra produkter. Och det är vi stolta över. Så när vi uppfinner eller innoverar till nya produkter, så har vi hela tiden tanken att vi ska fungera bra i företaget, de som installerar produkterna, de som specificerar våra arkitekter eller för anledning de som köper produkten eller de som går på det i slutändan, ska känna att vi har tänkt på alla. Så det är väl inte så vi försöker fortsätta vår historia framåt.
Man kan ju säga att det också på något sätt knyter er samman med Bauhausrörelsen, för att man kunde ju notera i den tidiga Bauhausrörelsen att hantverket och närheten till material och produktion var liksom helt central. Det var inte fråga om att man skulle vara långt ifrån slutprodukten, utan man ville vara nära och med i hela processen ända fram tills man var framme vid det som sen byggdes eller formades.
Ja, och som sagt, vi har ju också försökt när vi jobbar till exempel med råvarorna till våra produkter, att vi har sourcat dem i närområdena kring våra fabriker, och det är alltid att vi kan, för miljöns skull och för samhället i stort, så har vi möjlighet att följa upp var allting kommer ifrån. Och även när produkterna är installerade, så tar vi tillbaka det för miljöns skull som blir över och liknande. Så att, det stämmer bra.
Vi här på podcasten Staden får gratulera er till ert 100-årsjubileum och önskar fortsatt god resa in i detta jubileumsår. Tack för att vi fick prata med dig, Mikael.
Tack så hemskt mycket, Dan.
Vi har ju kommit att intressera oss allt mer för städer och musik. Mm. Ett intresse som vuxit på oss, kan man väl säga. Och i det här avsnittet hade vi tänkt att liksom helt ägna avsnittet åt just staden och musiken. Varför, kan man fråga sig, varför har vi liksom dragits till musik för att fördjupa förståelsen av en stad eller fenomen i städer? Det är någonting, man kommer åt en speciell ton i en stad när man liksom lyssnar och söker upp musik som kommer därifrån eller som har blivit populär där. Det liksom ger en speciell karaktär till en stad. Och sen är det ju det här formatet också, podden, som vi ju lyssnar på, precis som man gör med musik.
Ja, men det är också någon sorts befrielse att ge sig in i musiken när man har tittat på städer, som man ju faktiskt gör i faktisk mening, hela tiden försöker förstå dem med blicken och kroppen, och så får man liksom en extra dimension, en dold mening, en sorts osynlig dimension av staden som liksom kommer upp på ytan. Här gränser som blir synliga, eller gränsövergångar som inte finns på kartorna som vi går omkring och tittar på. Och urbansociologer som har tittat på relationen mellan musik och plats har ofta liksom försökt spela ner den här idén om att man ska inte reducera musiken till bara platsen, utan snarare se på det som finns i musiken i form av estetik, kultur, ekonomi och politik.
Mm.
Hela den geografin som liksom finns inuti musiken. Precis som vi kan se den på gatorna. Så det blir som en extra dimension där. Och för att orientera oss i det här musikaliska stadslandskapet har vi bjudit in en gäst här idag. Vi har bjudit in vinylkyrkogårdens väktare Tommy Jönsson, alias DJ 50 Spänn. Välkommen.
Tack. Vinylkyrkogårdens väktare, det var fint.
Ja, du brukar säga att du spelar död mainstream i ditt program DJ 50 Spänn.
Ja, men det kan man kanske säga. Alltså, DJ 50 Spänn är, om man inte vet, en musikpodd där jag bjuder in en gäst. Någon form av musik då det, så får en 50-lapp av mig att köpa fem skivor för på en loppis i fem bestämda kategorier. Och lägger man en 10 per skiva så blir det ju inte den bästa musiken alltid. Men det är ganska ofta döda mainstream-skivor.
Ja.
Eller någonting jättekonstigt. Dan, du har ju varit med i ett avsnitt och då pratade vi faktiskt ganska mycket om en stad. Jag minns att vi pratade jättemycket om Los Angeles.
Ja.
På grund av din husgud Jackson Brown.
Precis.
Där kan man ju prata om att det kanske fanns ett sound som var väldigt knuten till den platsen.
Well, I've been out walking. I don't do that much talking these days.
Ja, Jackson Brown är ju ett exempel på en väldigt platsspecifik artist. Hans spridningskorridor finns i någon sorts slingrig stripp av Los Angeles från Laurel Canyon upp till hans farfars klosterhus i Highland Park. Det var ju en sån där länk i staden som hans musik kunde hjälpa oss att se. Och just Los Angeles var kanske den första plats där det blev uppenbart för oss hur viktig musiken kunde vara för att addera förståelse. Kanske för att staden i sig var ganska obegriplig. Den saknade liksom en kärna. Och då blev musiken ett sätt att förstå stadens olika delar.
Mm.
Och det är det här avsnittet handlar om. De vägar som musiken lägger ut framför oss i städer och på platser. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar.
Och jag heter Håkan Forsell.
Ni kan gärna blunda.
Okej.
Ser ni någonting framför er?
Det är natt, eller?
Ja, jag tror det. Håkan, ser du någonting framför dig?
Massa bilar.
Massa bilar.
På en motorväg.
Ja. Jag tänker väldigt mycket tomt, liksom lite ekande stadslandskap. Kanske lite nedlagda fabriker som man glider förbi. Man kör inte så snabbt, man glider sådär. Lite störningar på radion kanske. Mm. Inte så mycket folk. Lite känslan av att framtiden, den ligger redan bakom en. Och det här är inte jättehappy kanske. Det är lite så jag ser Detroit. Mm. Och lite så jag hör Detroit också. För att det vi hör här är Carl Craig, en låt som heter At Less. Den här kom 1997. Det är ganska sent i det man kallar för Detroit Techno. Ja, jag vet. Hör man det här idag så är det ganska lugnt. Det kommer komma ett beat om 2 minuter som är lite jassigt nästan. Men det här är Detroit Techno och det här klingar liksom på det här klassiska Detroit-soundet, säger förståsigpåarna. Och jag är lite av en förståsigpåare när det gäller Detroit Techno. Mm. Den ska vara lite deppig. Lite sådär science fiction, men inte en sådär Star Trek arten science fiction, utan mer en Robocop-aktig grej, att storföretagen, de har varit här, de har haft stora grejer här, men nu skiter de i oss. Den känslan. Jag får jättemycket känslor av att lyssna på det här, och jag vill gärna att techno alltid ska låta så här. Jag vet att jag pratade om det förut, att jag kan vara så otroligt stockkonservativ när det handlar om genre techno. Jag vill helst att den alltid ska komma från Detroit. Mm. För det var där det började. Någon gång på 80-talet. Början av 80-talet så var det som att det fanns rätt förutsättningar på den här platsen för att musik skulle börja låta någonting åt det här hållet.
Mm.
Har det att göra med den där försvunna framtiden? Alltså, det är så intressant för att jag tänker, ja, att man tänker techno så tänker man ju snarare framtid. Ja. Så det blir något paradoxalt i att den ska vara bakom oss, så att säga.
Ja, precis. Jag vet ju tyvärr inte det här när liksom, den amerikanska bilindustrin började gå knackigt. Men jag tänker att det kanske ändå var så att det inte var Happy Days längre när 80-talet kom.
Det var det definitivt inte. Då hade du... Happy Days var ganska långt, ja, tillbaka. Ja. De var ju på typ 50-talet. Liksom.
Ja, exakt. Och då tänker jag att det här är lite kanske soundet av en industristad som har liksom spottat ur sig bilar till kanske ett liksom lite mer pumpande Motown-beat tidigare.
Mm.
Och helt plötsligt så blir det en ekande, elektronisk, tom och tittar någon annanstans, eller kanske tittar på stan ungefär som att det är de här tegelhögarna och de här kvarteren som blir tommare,
mm,
och det blir glesare på gatorna. Folk sticker någon annanstans, men några är kvar. Det... Och då är det så här, är det så här framtiden ser ut?
Det är liksom bilindustrins barnbarn som cruisar runt här. Och nu, vänta, nu låter det som att de har kommit fram till någon teknoklubb eller någonting.
Ja, exakt. Ja, men man kan har man det på lite i bakgrunden så är det som att, alltså, det blir lite grann som en resa. Och techno som musik, vissa påstår ju att det egentligen inte är en genre utan att det är ett produktionssätt. Att det är nästan som ett distributionsnätverk för ändlös musik.
Mm. Som en bilfabrik?
Ja, faktiskt. Helt rätt faktiskt. För att teknolåtar är nästan alltid uppbyggda på samma sätt. Att det stora bitet kommer inte igång för efter en och en halv minut. För att man ska kunna mixa in det i den tidigare låten. Mm. Utan större problem. Det är ungefär samma tempo. Det är samma uppbyggnader, samma stegringar och samma lugnare partier utan bitet och så vidare.
Det finns en lina liksom som man rör sig längs.
Det finns en produktionslina.
Mm.
Grejen är så här. Jag har aldrig varit i Detroit. Jag har bara den här drömmen om hur det ser ut. Mm. Hur förhållandet var när Carl Craig satte ihop den här låten. Eller 15 år tidigare när Juan Atkins började göra någonting som var inspirerat av Kraftwerk. Men ändå inte riktigt blev så, utan det blev någonting liksom mycket mer amerikanskt och mycket mer liksom sparsmakat ändå. Men jag vill gärna stanna kvar i den här drömmen, för jag tycker att just när det handlar om den här typen av techno som nästan inte ens är dansgolvsmusik, så är den så i mina öron i alla fall, så blir den så bildlig, att det blir så filmiskt, att jag ser det här så tydligt framför mig.
Mm.
Och jag vet inte att om någon skulle säga, här, en flygbiljett till Detroit, åk nu. Mm. Jag skulle kanske säga nej, för jag skulle inte vilja krossa det här.
Jag tror att det där möjligheten att liksom placera sig på olika platser med hjälp av musik och att kanske inte vilja bryta den illusionen och kopplingen till Detroit med den här liksom idén om bilen är, tycker jag, superspännande, för att det känns som att det här skulle funka bäst just när man sitter i en bil. Du säger att du sitter i en bil i Strängnäs eller i Stockholm eller i Luleå och så tar du på den här musiken och så glider du fram.
Mm.
Och då blir stadslandskapet liksom, du kan vara i Detroit, för du är i en bil, så att säga. Det finns något väldigt universellt över bilen som plats och också som musiklyssningsplats på något sätt.
Jag vill gärna, jag tänker flika in det här nu lite med våld. Det har inte så mycket med det här att göra, men just när du nämner bilen som musiklyssningsplats så tycker jag att just techno och hiphop, det är ju de två genrer som egentligen funkar att lyssna i en bil.
Mm.
Du har en ganska surrig och bullrig grundmiljö, så att musiken måste ha någonting som slår igenom det.
Mm.
Och då har du det här liksom väldigt stadiga bitet och betoningen på basen som finns i de genrerna.
Mm.
Det funkar, det låter väldigt bra i en bil. Men däremot en mild singer-songwriter eller någon så här bensinmax-country tycker jag inte alltid drar igenom det där bakgrundsbruset, om du förstår vad jag menar.
Nej.
Så jag kan liksom tycka att just techno och de här urbana amerikanska musikstilarna ofta funkar väldigt fint i bilen.
Ja, det är som det amerikanska musiklandskapet och bilen kan sitta ihop.
Det jag gillar med det här är att det är inte så där supermuskulöst. Det går inte jättefort. Det låter till och med lite pappigt och lite billigt. Jag minns att jag tänkte det redan 1997 när jag hörde det här, att det låter liksom, om man lyssnar på instrumenten eller liksom syntarna, så låter det redan liksom lite så här som presets som inte är de liksom mest de bäst programmerade, om jag menar. Och det är lite grann av charmen med det här soundet, att det är lite dåligt hopskruvat, och jag vill gärna koppla ihop det med en dåligt hopskruvad amerikansk Ford. Ja. Ni vet känslan. Mm. Det är liksom lite inte de snyggaste skarvarna alltid. Det funkar för den här musiken. Mm. Och jag tycker att det på något sätt blir lite kongenialt med min bild i alla fall av Detroit. Jag var ju barn på 80-talet och då märkte man ju att mörkret började smyga sig på i genrefilmer och genrelitteratur. Alltså Blade Runner, Robocop som utspelar sig i Detroit är ju sådana filmer som gav mig väldigt djupa intryck av det är så här framtiden kommer bli.
Mm. Och det där framtiden hade de liksom redan genomlevt i Detroit när du hörde den och såg filmerna så att säga. De kom liksom långt efter deras dystopi hade liksom redan inträffat.
Ja, det hade liksom kanske börjat där och nu kanske den kommer till oss, tänker man då.
Mm. Men jag tänker på det där att liksom inte bara i ens eget huvud utan även i verkligheten hur städer liksom skapar sina egna ljudbilder. Ja, men som frågan, hur låter Göteborg? Nu tog jag Göteborg här för att det känns som en av de svenska städer där man liksom väldigt tydligt, kanske framförallt liksom på 1990-talet, kan uppfatta någon sorts ny ljudbild som uppstår i den där staden. Med band som Honey is Cool, Broder Daniel, Souls, Fidget, Silver Bullet, Barusta. Då kan man ju fundera på vad det är för estetiska, kulturella, ekonomiska och politiska geografier som har liksom skapat den musiken och det soundet på något vis. Och faktum var att jag ställde den frågan till journalisten Claes Ekman som var liksom verksam som musikjournalist också där på 1990-talet. Och han beskrev det som att Göteborg var en ö. Alltså Sveriges mest underbevakade stad, isolerad från Stockholm väldigt mycket. Och de här banden som började som skapas då, eller startas då, liksom kom ur den här isolationen och lågkonjunkturens 90-tal. Det fanns ingen framtid, alla gick på SOS som Claes sa. Och någon sorts Göteborgs attityd som handlade om bristande framtidstro, någon sorts jag klarar mig själv, indie-attityd och också tjurigt och lite gnälligt. Alltså både öppet och slutet på något sätt. Inte alls så där härligt bejakande som Håkan Hellström sen skulle bli, utan mer liksom, jag står här i mitt hörn och är lite sur och framtiden är, vet jag ingenting om, den verkar vara dyster. Men jag tänker i alla fall visa de andra vad jag kan.
Det här med dyster framtid verkar ju vara ett ganska bra recept för att få till intressant musik istället.
Ja, det kan man säga. Och socialbidrag också. Jag vet att vi pratade när vi var i Sheffield att liksom hela den Sheffield-soundet byggde på att folk var arbetslösa men kunde få generösa liksom, välfärdsunderstöd fortfarande i England innan Thatcher hade klivit in och ändrat på hela den saken. Och samtidigt då hade framtiden också där bakom sig i någon mening.
Jag har själv känt så här, vad är det som händer där borta som inte jag får vara med om här i Stockholm?
Mm.
I början på 00-talet så jobbade jag som redaktionschef på Nöjesguidens Stockholmsredaktion här. Och då hade vi centraliserat textredigeringen och korrläsningen upp till Stockholm. Det var jag som satt det. Och jag satt och längtade efter att få läsa klubb- och konsertspalten som kom varje månad från Göteborg. Skriven av Josefin Olausson eller Carl Rensson Bellfrage som var liksom järngänget. De två skrev i princip Nöjesguidens Göteborgs upplaga. Mm. Och alla de här korta ensidesintervjuerna med stor bild med alla up-and-coming Göteborgsband. För att det var... Det kändes så mycket häftigare och roligare och bättre än det vi hade i Stockholmsupplagan. Så jag var avundsjuk på Göteborg hela tiden när jag satt här uppe i Stockholm. Och det här var 2001 till 2004 ungefär. Mm. Så det var ju under en tid då band som The Tough Alliance dyker upp och José González och The Embassy är stora. Som är... Det är liksom lite vassare, lite coolare än Stockholm.
Ja, jag tänker att det där kanske har med den där liksom ökänslan och den där isoleringen. Och det finns ju någonting väldigt fascinerande, tycker jag, med att när den här liksom 90-tals Göteborgsljudet, Broder Daniel och Souls, liksom bryter igenom medialt, så är det via en film som utspelar sig i en svensk småstad, också väldigt isolerad. Fucking Åmål 1998. Ah. Där liksom den här musiken får illustrera att man är isolerad, man väntar på att någonting ska hända. Man står på en bro och ser ner på en motorväg som passerar så jävla meningslöst, som Elin säger i filmen, en tankbil dundrar förbi. Och att den där Göteborgsmusiken kunde som
migrera och befinna sig någon annanstans. För
det. Ja. Precis det. Precis som Detroit-musiken hamnade hos Tommy, så hamnade Göteborgsmusiken hos Elin och Agnes i fucking Åmål och bara så här. Ja, men det här handlar ju också om mig. Det här är min plats, den här musiken kommer ifrån. Om vi tar en sån här väldigt tydlig, praktisk sak. Pendeltåget. Pendeltåget liksom som en transportmedel som för en ut till de här delarna av staden som ligger så pass långt bort från staden att stadens liksom grepp släpper. Mm. Alltså jämfört med tunnelbanan som ändå är fortfarande kvar i liksom stadens magnetfält, så finns det någonting som händer när pendeltåget, då kommer man 35, 40, 45, 50, en timme ifrån.
Och det här är översättningsbart också till liksom andra kulturer. Det är en slags commuter train du pratar om.
Ja, exakt. Pendeltåget som sitter ihop med, liksom, om man går tillbaka till stadsplaneringshistorien, till den här idén om The Garden City. En ring av självförsörjande städer som hör till London i det fallet, men som också kan klara sig själva, men som ändå är kopplade till London genom de här pendeltågen. Och jag läste sångerskan och musikern Tracy Thorns bok Another Planet. Tracy Thorn är ju framförallt känd för att hon var medlem i tvåmannabandet Everything But The Girl tillsammans med Ben Watts. Och hon växte upp på 1960-talet i en pendelstad 50 minuter från London som heter Brookmans Park. Och i den här boken så går hon till botten med det hon kallar sina suburban bones. Alltså sina liksom förstadsben eller sitt förstadsskelett som liksom hon som liksom är hon som definierar henne. Men som hon har ägnat nästan hela sitt vuxna liv åt att liksom förneka. Och det som jag tycker blev intressant här, det är att den musik som hon beskriver att hon försöker skapa när hon börjar göra musik då på slutet av 70, början på 80-talet, det är liksom en musik som längtar in till det här urbana glittret, till den här drömmen om London, till Chelsea eller Soho, liksom den här idén om London som ligger 50 minuter bort, tågen går var 20:e minut. Hon bor i ett liksom kedjehus med sina föräldrar och sina bröder och systrar. Och beyond the reach of the underground lies a different and less certain terrain, som hon skriver. Seemingly possesses no cultural currency. Det finns ingen kulturell valuta där ute. Och den musik som Everything But The Girl liksom gör, och när de slår igenom på riktigt, framförallt i mitten på 1990-talet, är ju extremt urban. Den har den coolaste urbana känslan som man kan tänka sig. På omslaget till den här skivan som kommer 1995 så sitter hon och Ben Watts i baksätet på en taxi och liksom glider genom den här staden. Och jag funderade på om den där pendeltågsavståndet har att göra med det här ljudet. Det vill säga att om du är tillräckligt långt ifrån centrum, om det tar tillräckligt lång tid för dig att åka in mot staden, så kommer liksom idén och drömmen om den här staden liksom växa exponentiellt med avståndet till den. Mm. Du kopplar till den, men ändå tillräckligt långt för att när du ska vara framme så är drömmen så stor att du kommer formulera en urban musik som är större än den där staden ens kan vara själv. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Och då är det som att den där distansen gör att den coolhet man måste ha när man kommer in till staden är liksom, måste vara mycket större. Och så kommer jag att tänka på ett svenskt band som jag tror också har den där ljudet och som också har det där pendeltågsavståndet, nämligen Lustans Lakejer. Ett band ifrån Roslagen, Åkersberga, också 50 minuter från Stockholm, Roslagsbanan in, och dekadent och urbant som liksom inget annat.
Som det bara kan bli i Åkersberga.
Som det bara kan bli på det där avståndet ifrån staden. Med de där förstadsbenen som liksom åker in mot staden och längtar efter att få vara på de här blöta trottoarerna där neonen liksom speglar sig. Och där synden och begärets dunkla mål som ligger bakom varje port, möjligheterna liksom finns där.
Mm.
Det finns en osjälvklarhet med vilken de här benen tar sig an staden som bara måste matchas av den egna liksom kostymen av coolhet. Vi jagade begärets mål, varje natt mot begärets mål. Hör glasen klirra, hör massan sår, begärets dunkla mål. Vi jagade begärets mål, som varje år var vårt sista år. Extasen läkte livets sår, begärets dunkla mål. Och det finns fler sådana där artister. Om man liksom börjar gräva i det här avståndet från staden, så finns det fler sådana här artister. Såklart, eftersom man skapar en ny stadskultur, man bygger massa förstäder 40 minuter från stan, så kommer det växa upp massa unga där ute som kommer göra musik, eller hur? Och då skapar det en typ av ljud liksom.
Mm.
Och David Bowie, både David Bowie och Susie Sue från Susie Sue and the Banshees kommer från samma förstad till London som heter Bromley, som också ligger 50 minuter från London. De skapar sina alter egon.
Mm.
Också 50 minuter från staden, också med de där förortsbenen i kroppen. Alltså man tänker att de har landat från en främmande planet, men nej, de kommer från Bromley.
De har bara haft väldigt gott om tid på pendeltåget att drömma fram vilka de ska vara.
Exakt. Mm. Och vilka de ska resa ifrån.
Ja.
Vilken plats de inte ska vara. tror jag också i väldigt hög utsträckning. Den här, när, som Susie Sue and the Banshees, den här låten som heter Overground till exempel, där hon beskriver hur det skulle kunna vara om man bestämdes för att vara så där medelmåttig och resa pendeltåg overground, inte underground, för underground är ju någonting urbant och tufft, men overground, då är det blekt och utspätt och 50 minuter bort.
Dan, du håller på att måla upp en ny form av liksom retrospektiv musikgenre här. Ja. Alltså pendeltågsmusiken.
Pendeltågsmusiken.
En förutsättning måste ju också vara att man är typ ett freak där man bor i den här förstaden eller förorten.
Mm.
Men samtidigt att man liksom inte har koll på vad som händer i stan.
Nej.
Utan att man liksom, man kastar sig in i den här urbana kulturen som delvis är en ren fantasi.
Mm.
Liksom med huvudet före, utan att ha liksom på något sätt kunnat liksom ställa någon rimlig diagnos av vad man ska förvänta sig. Så det är ju liksom, det är en mängd komponenter som måste funka samtidigt liksom. Ja. Jag tycker det är roligt att liksom vi plockade upp Lustans Lakejer här, för att det var ju faktiskt någonting som jag lyssnade på också där jag delvis växte upp när jag var i tonåren.
Mm.
Jag kom ju från Hässelby i västra delen av Stockholm. Fortfarande inom tunnelbaneavstånd, ska man säga.
Ja, men det är längst, så långt bort man kan komma.
Ja, verkligen. Och det var faktiskt att man föredrog att ta pendeltåget ibland från Barkarby. För att det gick ändå fortare än att åka tunnelbana. Och Lustans Lakejer dök faktiskt upp där i nionde klassen eller sånt där, som jag minns. Och man lyssnade på det och tyckte att det var någonting lite, just det här lite dekadanta och lite obegripligt mondäna, har jag en känsla av, redan då. Det lustiga var att liksom, det är ju det är liksom, jag är ju en uppväxt i någon form av diffus arbetarklassmiljö som det där var. Och vi var på en cykelskolresa på Gotland och träffade en annan niondeklassare som kom från Tumba, som är outspoken arbetarklass. Och de lyssnade på Saxon och på Whitesnake. Och vi hade liksom inte tillräckligt mycket förankring i vad vi egentligen skulle lyssna på. Så Lustans Lakejer åkte undan fortare än snabbt liksom. Och vi blev liksom, på två dagar så var vi också där, tunga Whitesnake-missbrukare.
Ni bytte från västerort till söderort?
Ja, det gick fort. Vi hade absolut ingen ryggrad när det gällde det där. Utan det, var liksom, det kändes som att kraften och ilskan var en av någonting som man, ja, vi hade nog kom på något, att vi hade saknat det lite grann där i Lustans Lakejers liksom snirklighet.
Ja, det här är nog helt annat.
Ja.
Street Fighting Gang från Wheels of Steel.
Nej, men det
Wheels
var så att de här killarna med långt hår från Tumba, de fattade inte vad vi lyssnade på. Det var som att liksom det var inte, det gick inte in i deras öron ens för vad från det.
Intressant hur du säger där om hårdrock nu, att vi har pratat om någon slags förortslandskap som ligger liksom utanför staden. Häromdagen var jag på Stadsmissionen och kollade igenom bokhyllan där och nappade på en bok som jag bara kände att jag vill ha den här. Det är alltså en jättegammal, väldigt ideologisk rockhistoria av Tommy Rander och Håkan Sandblad. Tommy Rander är ju liksom, jag kallar honom för musikrörelsens glädjedödare. Ärkeproggaren från Göteborg, Tommy Rander, som tyckte att riktig musik ska, om den amerikanska, den var skriven bakom en mulåsna på ett bomullsfält, ungefär. Han har väldigt mycket synpunkter om musik, och den här skriven för ganska länge sedan, mitten på 70-talet. Men bara för att du sa nu hårdrock här, så skriver han så här, kom ett långt citat här: men på andra kanten föddes stenkrossmusiken, helt absurda skapelser, band som slog knut på sig själv för att vara värst. Black Sabbath, Blue Oyster Cult och Grand Funk Railroad. De spekulerade värre än några andra. Stenhård inriktning på mellersta tonåren. Volym utan all like. Våldspräglade texter. Starka inslag av sadism och fascistoida symboler. Alla dessa band har, eller har haft, sin största publik bland förorternas tonåringar.
Mm.
Över hela världen är hårdrock förortsmusik. Höjden på husen kan variera en smula, men överallt finns dessa människofientliga miljöer som föder aggressioner. Aggressioner skriker man ut. Hårdrockbanden har tagit fasta på det. Man kan tycka vad man vill om musik som sällan rymmer ett uns ömhet, men man ska inte vara så naiv att man förvånas över att den går hem. Det säger alltså Tommy Rander, eller Håkan Sandblad, här i boken Rockens roll, utgiven av Ordfront 1975. Ja, en liten parallell här till hårdrocken.
Jag ska begrunda det där.
När de beskriver den här Black Sabbath-musiken och det som kommer i Birmingham, det är ju även Judas Priest, kommer ju också från Birmingham.
Just det.
Det är liksom arbetarklassungdom som kommer lite för sent för att vara med på det här Love is all you need-partyt. Mm. Och viben som de plockar upp istället är liksom mycket mörkare. De bara, ja, 67 och 68 revolutionerna kommer aldrig att hända. Nej. Det är bara en dröm. Och nu är det tillbaka till verkligheten. Det är det som är liksom metall. Födseln av heavy metal-genren, Black Sabbath och Judas Priest, är liksom vi som inte hann med All You Need Is Love-tåget och insåg att verkligheten stod där ute och regnade.
Ja.
Även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd från OVL Arkitekter. Och idag har vi Emma Ylå, arkitekt på OVL här. Välkommen Emma.
Tack.
Vi ska prata om ungdomars plats i staden idag. Hur får ungdomar ta plats i staden och i planeringen av staden som du ser det idag?
Man pratar mycket just om barnen.
De små barnen, mindre barnen.
Mindre barnen. Eller... Men just unga vuxna eller tonåringar, de faller ibland bort från den här dialogen.
Varför är det så?
Jag tror att det är svårare att nå ungdomar.
Kan man säga att det finns ett problem i själva hur man planerar städer som gör att ungdomar liksom inte får den uppmärksamheten, eller vad ska man säga, eller att den här kontakten inte uppstår?
Ja, jag tänker så här att den här... En stadsplaneringsprocess är väldigt lång och det kan ta över 10 år innan en idé blir en verklighet. Mm. Och under den tiden, de här ungdomar som man kanske har haft dialog med, att de inte kommer se det. Mm. Eller de kommer vara vuxna.
Mm.
Och, så det är en del av problemet. Och det är en föränderlig samhälle. Ungdomar har andra intressen nu än vad de hade för 15-20 år sedan. Mm. Eller vad de kommer ha kanske i framtiden. Ja, så det är en del av problemet.
Kan man då säga att man skulle behöva ge plats för en annan typ av planering med andra tidsperspektiv och andra verktyg för att kunna bli lite snabbare och mer lättfotad, om du förstår vad jag menar, i relation till de som verkligen rör sig i samhället och är unga?
Ja, det tror jag. Jag tror att man skulle behöva ha en möjlighet för sådana här föränderliga platser eller valmöjligheter i staden, interaktiva delar. Mm. Så att man skulle kunna spela sin egen musik på en högtalare i staden, någon plats. Man skulle kunna projektera sina egna bilder på en skärm. Mm. Eller man skulle kunna tänka på det som ungdomar gör idag. Om de vistas mycket på nätet i sociala medier istället av ses verkligheten. Så kan man tänka... Kan ett plats bidra till att man kan skapa en sån här bra Instagram-selfie-ställe eller att man kan förverkliga sina TikTok-challenges eller, eller något annat? Jag vet inte. Man måste fråga ungdomar vad de vill ha. Jag tänker att om ungdomarna själva kan vara delaktiga i stadsplaneringen, då kommer de känna att den här platsen är faktiskt min. Här har jag haft en påverka och då kanske de vill vara på den här platsen som är planerat.
Jag tycker vi skickar en uppmaning till alla stadsplanerare där ute att släppa in ungdomarna i staden genom att helt enkelt lyssna på det som de behöver och det som de drömmer om och platser där de kan känna sig både trygga och fria samtidigt, eller hur?
Ja, absolut.
Tack för att vi fick prata med dig, Emma.
Tack.
Nu har vi pratat en del om musik som liksom uppstår på platser och varför den gör det då, av alla de här kulturella, politiska, ekonomiska, sociala skäl.
Mm.
Men det finns ju en annan aspekt av musik, och det är ju liksom den tekniska utvecklingen eller förändringen av hur man lyssnar på musik.
Mm.
För den har ju varit minst sagt revolutionerande och verkligen påverkat livet i städer. När den här, om man ska gå så långt tillbaka som när den här ritualen om att gå på en konsert för att få lyssna på musik, när den liksom upphör på grund av att man kan köpa en skiva. När liksom källan till musik och själva lyssnandet skiljs från varandra. Vi är ju som, vi lever ju fortfarande i den typen av utveckling i allt högre grad. Liksom. När det inte finns, det finns liksom ingen visuella nycklar längre till vilka som spelar och sånt där, utan ljudet kommer till oss liksom, där vi är. Och det gjorde att musik kunde ju dyka upp tillsammans med en massa andra aktiviteter. Alltså när man körde bil naturligtvis, var och shoppade, när man var på en sportanläggning, när man var på fest naturligtvis. Men liksom musiken fick en annan roll.
Mm. Den trängde igenom i alla möjliga miljöer.
Ja, precis. Och någon som har skrivit intressant om det här också, varit med om själva den här revolutionen omkring vad musik är för någonting i det moderna livet, det är ju Brian Eno, som då legendarisk, jag vet inte vad han kallas för, bland annat musikproducent just för David Bowie och Lou Reed och Coldplay, U2. Brian Eno, han uppfann någonting som han själv kallade för ambient music i slutet på 70-talet.
Hur ska man översätta det?
Ja, alltså, han skrev en kort artikel om just vad är ambient music. Och så säger han så här, det var 1978. Det var i England. Det var tydligt att människor hade börjat förändra sitt sätt att lyssna på musik. Man ville liksom göra mer speciella, sofistikerade val gällande vad som spelades i ens hem. Eller när man jobbade. Just den här sonic mood, alltså den ljudande stämning. Och man ville alltså komma bort ifrån den här idén som då började uppfattas som lite tjatig, skivbolagsaktig, att det pumpades ut liksom låtar, action, variation, hits. Och istället skulle man välja musik som var till för att användas som en tillgång i livet. Alltså, som en kontinuerlig omgivning. Det är väl snarare det som ambient betyder. En kontinuerlig omgivning av musik. Och tekniskt var det också möjligt att skapa i slutet på 70-talet för första gången elektroniskt virtuella akustiska rum. Alltså akustiska rum som inte finns i naturen. Rent kulturellt skapade. Så musiken skulle vara liksom ett landskap, som Ino skriver. Det skulle kunna gå och simma i musiken. Och förlora sig in i musiken.
Mm. Det låter som 1970-tal på väldigt många sätt.
Det är både 1970-tal och det är väldigt samtida också. Eftersom det är liksom the soundtrack of our lives. Som vi alla går omkring med de här bubblorna när vi sitter på tunnelbanan med hörlurarna på oss. Liksom. Att musiken är liksom helt integrerad i våra liv. Och då 1978 så skrev Brian Eno den här musikstycket som klingar lite grann här nu i bakgrunden.
Mm.
Som han kallar för Music for Airports. Och han skrev så här: jag satt på flygplatsen i Köln. Byggnaden var nästan tom. Den var väldigt vacker. Jag tänkte, det här är en plats med en allestädes närvarande känsla. Den behöver en musik som fångar detta. Och som berättar om att jag är här och varför jag är här. Jag är här för att jag ska flyga. Det är ett flygande, det är ett flytande. Och i hemlighet håller jag på och flörtar lite grann med döden. Musik som en atmosfär som går att andas in utifrån en bred skala av stämningslägen. Och då tog han jämförelse just med Muzak. Alltså han säger så här, det här är inte bakgrundsmusik. Den konventionella bakgrundsmusiken vid den här tiden, den var producerad så att allt tvivel och all osäkerhet i musiken och därmed allt av genuint intresse hade skalats bort.
Mm.
Den här musiken jag ville skapa, skriver Eno, den ska ha alla dessa kvaliteter kvar. Det ska vara musik som ger ett rum att tänka. det ska vara musik som man med samma lätthet kan ignorera, som man kan finna oerhört intressant.
Jag tycker det är intressant att han väljer flygplatsen som sin första liksom provplats för att skapa den här nya typen av musik, eftersom den i någon mening är fri, eftersom den, jag tror att han upptäcker den, han säger det ju själv, det här är ju en plats.
Ja, ja,
det är som ett hål i verkligheten som ingen har tänkt på att det är en plats. Folk har liksom rest in och ut i den här platsen under liksom 50 års tid, men den har liksom aldrig definierats i någon mening. Den är någonting som är platslöst, som han ger den en geografi, en musikalisk geografi som landar i den där platsen. Och jag tror kanske att han inte hade kunnat göra det i ett bibliotek eller någonting som var starkare kopplat till vad folk redan hade tankar om. Den här var ju helt, han kunde tänka fritt här. För att det var ingen som hade tänkt på den här platsen förstår jag mig.
Ja, det är ju dels det, och sen är det att han ger liksom, musiken ges ju en helt annan uppgift, en all övergripande uppgift. Det intressant och märkligt tycker jag att det finns en exakt samtida utveckling som kommer att gripa sig, som de kommer att gripa in i varandra. Också 1978 så går chefen för Sony, som heter Akio Morita, 1978, han går på en gata i New York och får en idé om att han ska skapa en liten musikmaskin för individuellt lyssnande. Som han säger, eller som han skrev då: I had the idea that the cityscape needed a private soundscape to fit contemporary nomadism. Alltså att vi är samtida nomader som ska vandra, men vi ska ha ett personligt designad musik att lyssna på. Och den uppfinning eller den innovation som kommer fram under den här resultatet av den här promenaden i New York, det är den första Sony Walkman. Som just det är början på den här auditiva isoleringen för storstadsmänniskan. Liksom. Där man kan skräddarsy och designa någonting som är djupt personligt. Liksom. Men som samtidigt har en, gör en frikopplad eller bortkopplad från andra intryck i staden.
Jag tycker det där är intressant som en reaktion. För jag tänker att både Ino och Akio Morita reagerar mot någonting, och du antydde ju också det, att den liksom bakgrundsmusiken som hade funnits hittills hade varit utan djup eller utan fara eller utan skräck eller utan, alltså alla de här känslorna som vi vill att musik ska vara hade liksom skalats bort. Och om man då backar till var den, alltså det de reagerar på, var det börjar någonstans, sammanfaller ju det med någon sorts den moderna stadens byggande så att säga, eller skapelse, den liksom den staden som liksom är 1900-talet från 1910 till 1978. Om det finns liksom en oljekris någonstans 1973 när liksom allting börjar ifrågasättas, så hela det moderna projektet börjar så här, vänta, vad är det som händer? Vi måste hitta nya sätt att tänka på kring teknologi eller kring massa saker, bostäder eller kommunikation. Och det är ju det här som du nämnde, Musaken. Som är ett företag eller en uppfinning egentligen som tar sin början 1919.
Ja. Det är lite där den moderna tiden börjar också.
Ja,
absolut.
Och just i den där tiden, den första tidiga moderna tiden, så kommer just också Musaken som är... Vad är det egentligen? Det är en...
Ja, vad är det? Alltså, man kan ju säga att Musak är nästan, när det uppfinns, som den första streamingtjänsten. Det är ett sätt att distribuera musik över elledningar, eller kanske telefonledningar, till fabriker, butiker, supermarkets kanske. Det är det som egentligen är Musak. Och sen har ju Musak blivit ett uttryck som betyder ungefär bakgrundsmusik eller hissmusik.
För det har ju väldigt negativ klang, eller fick ju det efter det.
Ja. Men det fanns ju idéer i början om att den här musiken också var väldigt funktionell. Den skulle stimulera till exempel arbetarna på ett verkstadsgolv att kanske göra bättre ifrån sig. Eller att stimulera till shopping. Eller kanske lugna nerverna i en hiss.
Ja, det fanns en... Han, William Benton, så var den som ville liksom göra Musak stort när det började liksom verkligen växa i slutet av 30- och 40-talet. Han hade en idé om The Stimuli Progression Program. Och den användes just på fabriker. Då hade man 15 minuter musik, sen 15 minuter tyst, och sen 15 minuter musik igen. Och då kunde man säga att då ska man hålla uppe det här stimulit att hela tiden fortsätta arbeta. Och det där försvinner ju sen. Liksom hela den här idén om musak och distribution via elledningar, den här streamingtjänsten, den äts ju upp av nästa liksom våg av ny teknik och ny musik inom den populärkulturella, när liksom rocken och poppen kommer på 50- och 60-talet. Men idén om att man ska ha saker i bakgrunden försvinner ju inte. Den bara byter liksom form.
Mm. Ja, precis. Alltså, jag vet inte riktigt exakt när begreppet easy listening kommer. Men det är någonstans där. Mm. För att särskilja det från den här liksom lite tuffare, mer farliga musiken, så finns det också då den snälla musiken som kanske är för mamma, pappa eller farmor och farfar. Easy listening. Och det blir ju en stor genre på 50, 60 och 70-talet. Det blir även ett skällsord så småningom. Att man säger att det där är som easy listening, fast det kanske inte är det. Och det var ju... Det finns ju många exempel här och det finns olika slags easy listening. Men lite grann som jag tycker ändå att får det att passa in här är att jag tycker ibland att när man pratar om musak, vad kallar det för hissmusik, det är ju en ganska platslös musik. Mm. Det kan vara musik för en hiss eller ett köpcentrum. Det är egentligen inte en punkt på en karta, utan det är liksom en sån här standardiserad enhet i det moderna livet. Mm. Easy listening känns ju som trevlig musik att ha på i ett vardagsrum när man bjuder på cocktails eller söndagsmiddag. Den är oförärlig. Den är ganska neutral. Den skriker inte så mycket om varifrån den kommer exakt. Så den är rätt intressant. Det finns ju många olika slags liksom easy listening. En del saker är liksom lite mer så här crooner-musik, lite Sinatra-lik. Mm. Medan en del är väldigt hissmusiklik. Jag kan ju nämna Mantovani. Mantovanis orkester som gjorde alltså den absolut mest mildrökta musikens stråkorkester, eller egentligen en symfoniorkester, kan frambringa. Det tar ingen plats någonstans. Och det är bara bakgrundsmusik. Sen finns det ju en del andra som gjorde då någon form av easy listening, som i takt med att 60-talet blir konstigare och konstigare, psychedelia kommer och All You Need Is Love och hippie-ideal och nya instrument, så hänger de med lite grann i det här, och då börjar easy listening mutera. Och för mig är det här en guldgruva, för jag tycker att easy listening slutar till viss del att vara easy någon gång i slutet på 60-talet. Om man ska ta ett exempel som Hugo Montenegro, han gjorde väldigt mycket filmmusik och en hel del liksom så här ganska mildrökt, liksom lättlyssnad easy listening underhållningsmusik. Men han blir ju så hänförd av det här någon gång i slutet på 60-talet och början på 70-talet och börjar slänga in sitarer och ganska stökiga blåsarrangemang och Moog synthesizers och allting ska med, och en distad elgitarr, det har han ju sett att andra använder. Så när han till exempel då gör Love Theme from Godfather, när den filmen kommer ut i början på 70-talet i sin version, då är det ju en orgie liksom, flangers på funkiga trummor och liksom en gitarr som är så hårt distad att man tror att det ska liksom bli actionbiljakt här. Mm. Och då är inte den här musiken easy längre. Den är ju liksom mer skruvad än liksom psykedelisk rock egentligen.
Men jag tycker det där är superspännande, för det där är någonstans då 72, ja. 73. Det är när liksom, och jag tycker att vi återkommer till de här olika skiftena i tiden, aha, som också sitter ihop med hur samhället förändras. Att det finns en så här 50- och 60-talets kostym som någonstans där redan med naturligtvis, jag menar, att ungdomskulturen har gjort uppror på 60-talet, det vet vi. Mm. Men att när easy listening gör uppror, då är det någon sorts föräldra eller morföräldrageneration. Alltså, förstår du, att den bryter sig också ur där. Det blir liksom för trångt i det moderna projektet. Mm. Precis som skriet från Saxon eller Black Sabbath, så måste någonting bryta sig loss här. Mm. Och i förlängningen så måste då även easy listeningen göra det. Och i någon mening så tror jag att den här försöket att bryta sig loss har att göra med att det moderna projektet skapade så mycket platslöshet. En känsla av att, var hör vi hemma någonstans? Var kommer vi ifrån? Mm. Vad är alla de här platserna? Alla de här fabrikerna, alla de här pendeltågstationerna som vi har byggt, de här köpcentrumen.
Eller flygplatserna då, som in och plötsligt ser är en plats.
Exakt.
Men jag får återvända lite grann till den här musak-ursprungliga tanken om att att musik behövs för att liksom beledsaga det moderna livet, att, eller arbetet, att det är någon form av, ja, men någon slags soundtrack helt enkelt, som är nödvändigt, kanske för produktivitet eller för att lugna människor eller göra dem glada och sådär, så finns det ju en tydlig koppling till hur man kan betrakta liksom hela den här, det som heter iPod från början, men liksom nu är väl iPhone-kulturen, av liksom ständigt befinna sig i en auditiv sfär. I det här fallet då att man liksom, det finns något kreativt med en individuell kreativitet, att man kan skapa de här spellistorna själv, men det finns också någonting sådär autogenererat över den här formen av lyssnande.
Håkan, tänker du på Spotify nu och deras så här musiklistor för att till exempel plugga?
Ja, Candlelight Dinner eller just så här studier och liknande. Där börjar ju tangera liksom vad Musak en gång var. Det finns ju de som också har tagit, alltså som kopplat den här iPhone-streamkulturen, iPod-kulturen väldigt mycket till hur livet i städer, det som vi är som grunden för vårt samtal nu. Man har då pekat ut att liksom det här streamandet ifrån en mobiltelefon är som tredje fasen i mobila teknologier som liksom är till för att skydda ens privathet i en stad som kan ibland vara övermäktig liksom på olika sätt, både av intryck och kanske också pressat yrkesliv och sådär. Och bilen är det första. Bilen är ju liksom en möjlighet för en människa att isolera sig från sin omgivning. Mm. Sitta i en bil helt enkelt. Och sen kommer då iPoden och mobiltelefonen. Så att säga. Det är som, där man kan liksom kapsa in sig själv och använda liksom lyssnandet på musik som en slags redskap för att kontrollera och hantera staden som allt för pressande närmiljö någonstans. Och det finns forskare som har pratat om att liksom just iPoden var den för skapade auditiva genomgångskorridorer. Shit. I städer. Ja. Så det här lyssnandet liksom, på streamtjänster i mobiltelefonen eller i en iPod erbjuder ständigt gripbar intimitet, suveränitet, att man har valt ut någonting bara liksom en knapptryckning bort, samtidigt som den skapar avskärmning och en slags armod i förhållande till både vad man är geografiskt och socialt. Och jag tycker att det här är så, ja, varför tycker jag det här är så jävligt? Jag tycker det här är så väldigt intressant. För jag tycker det finns sig någonting om vad som är, jag tycker också det är väldigt urbant, det här väldigt flyktiga och mångskiftande begreppet. Och när jag tänkte på varför jag tycker det, så det slog mig nämligen att det här är inte egentligen musik vi pratar om, utan det är en form av infrastruktur. Alltså det är inte estetik, utan det är en form av transport. Alltså det är ett genomgestaltat kulturlandskap, design, alltså den här musik- och streamtjänsterna, designat av ingenjörer. Det är materiellt. Alltså det finns en massa ledningar, det finns chip, det finns optiska fibernätverk överallt och så vidare. Alltså det är till för att underlätta någonting i staden. Och vad är det då som ska underlättas? Jo, alltså det är vår ekonomi. Alltså vårt sätt att liksom leva. Musiken fyller den här funktionen av liksom lite tröst. Sen lite tröstnalle. Den ska individualiseras idag. För att det är bara så den kan säljas in, motiveras, bäras upp. Det behövdes den inte göra på det sättet kanske i början på 1900-talet. Då var det mer som kunde den kolla som en kollektiv tjänst. Liksom där. Ingen kände sig liksom undantryckt för att man inte fick välja låtarna själv. Mm. Och det här är någonting som Brian Eno, han formulerade det inte på det sättet, men han kände på sig att det var det här som musikens funktion kunde vara i ett modernt samhälle, i en stad. Nämligen att det var infrastruktur. Mm. Att det var någonting som skulle liksom underlättas.
Det var någonting som man skulle, var och en rör sig i sin, längs sin egen liksom linje eller sin egen korridor av liksom,
ja,
musik eller ljud och som du sa intimitet, och på så sätt så överlever den moderna urbana människan liksom den krassa, kalla verklighet som omger
så hen. Skulle man ju kunna se det som ett, jag tänker på ett statsforskaren Lewis Mumford som var verksam i mitten på 1900-talet. Hans klassiska definition just av den amerikanska förortens invånare under efterkrigstiden var att det var människor som hade gjort hade gjort ett kollektivt val för att få leva ett privat liv. Mm. Och det tyckte jag, det kan rimma ganska väl med vårt sätt att använda oss av liksom streamad musik i liksom det offentliga rummet. Det är en kollektiv strategi för att kunna liksom få leva i en privatsfär.
Jag får en bild i huvudet nu som är en av mina så här favoritbilder nästan, både litterärt och filmiskt, av just den där, det där privata livet i den kollektiva staden. Det är filmatiseringen av boken Revolutionary Road. Det är Leonardo DiCaprio som bor just ett privat liv ute i en förstad utanför New York. Och han och hans fru har precis bestämt sig för att lämna det där och resa till Paris.
Hon spelas av Kate Winslet.
Exakt. Och han tar då tåget, pendeltåget faktiskt, in till New York och kliver av på Grand Central. Och samtidigt som honom så kliver 2000 andra hattar av pendeltåget och strömmar in på perrongen inom Grand Central. Och så kommer de upp på den stora trappan. Och någonstans där så stannar han och liksom kliver ur den här massan och ställer sig och tittar sig omkring och är fri. För han har precis bestämt sig för att lämna allt det här. Och jag föreställer mig att hade det varit 2019 istället för då som det här är 1962 eller 58 eller något sånt där, så hade han klivit av med ett par lurar. Precis, hans favoritlåt hade precis kommit på. Den som alltid får honom lite extra känslosam eller sentimental. Han börjar nästan gråta, men han måste kliva ur det här ledet och så lyssna färdigt på den här låten. Och när han har gjort det så kan han gå in i ledet igen och gå till arbetet. Jag tyckte det där du berättade om Brian Eno gav mig någon nyckel till relationen mellan just musik och plats. När någon tar en plats som på något sätt inte är definierad som en plats, som inte, eller som är likadan, som finns överallt. Som är likadan överallt.
Ett köpcentrum, som en flygplats.
Som en flygplats, som ett köpcentrum. Mm. Och gör det till en plats. Skapar ett ljud som är unikt för just den platsen. Och därmed trollar fram den för oss andra så vi kan se den. Vi får syn på den.
Mm. Ja, just det. Ja, men jag tänkte också på det när vi började. När Tommy började berätta om det här soundet från Detroit. Alltså på något sätt är det ju som att Detroit kliver ju fram som en plats i egen rätt. Just här under 70-80-talet när liksom alltså bilindustrin och liksom det industriella förfallet har ju pågått redan då under en längre tid. För liksom i sina heydays, liksom sina glansdagar, så var ju Detroit var ju en av väldigt många så fabrikstäder, kanske en av de mest framgångsrika förvisso. Men det krävs någonting i det här förfallet, någonting liksom i den här estetiska upplockandet av det hopplösa där framtiden ligger bakom en, man har liksom, man har det i ryggen. Och så hittar den där soundet av den här, som du sa, den här tomma liksom, mörka gatorna där det liksom glider fram någon bil och liksom, stordåden har redan skett. Då blir det en plats.
Och det finns ju ett namn för det där inom arkitekturteorin. Mm-hmm. Det som brukar kallas för genius loci.
Ja, den här platsens själ.
Platsens själ som också kommer att bli mer och mer använt just i början på 70-talet som en reaktion på det moderna projektet. Nu måste vi hitta jorden, myllan som den här platsen växer ur. Det som finns liksom bortanför bekvämligheterna, infrastrukturen, fabrikerna och så vidare. Den platsen måste vi hitta.
Det roliga var att Brian Eno, när han sitter på Kölns flygplats, han minns då att det är pappan till en av Kraftverks bandmedlemmar som är arkitekt som har ritat flygplatsen i Köln.
Jaså. Ja. Det är Florian Schneiders pappa som har ritat flygplatsen.
Ja, han ritat flygplatsen. Och han känner liksom att det här, han tangerar ju den här genus loci tanken liksom, att ja, men han är dessutom en stor fan av Kraftwerk. Mm. Och det är så det någonstans det föds, att det här är ju en plats som är vacker och som någon uppenbarligen begåvad människa har ägnat en massa tid åt att tänka ut liksom, hur den ska se ut. Ja. Och då kommer den här Music for Airports liksom, som en idé i huvudet på.
Det finns ju en annan musikgenre som föds också där precis i det här skiftet i början på 1970-talet som kommer att bli helt besatt av att liksom, ge platsen ett särskilt ljud. Den platsen man är på, den platsen man kommer ifrån. Mm. Mm. Det är ju hiphoppen.
Ja, precis. Innan vi skulle spela in det här så satt jag och funderade på vad finns idag som är musik som är tydligt en plats. Och då tänkte jag lite som du, Håkan, på de här bubblorna som man stänger in sig på med musik för det mentala rummet, individuellt och allting sådär. Och musik är en väldigt globaliserad marknad idag, och jag tänkte så här, men det kanske bara betyder att allting kommer låta ungefär likadant och låta som att det är för hela världen. Men det stämmer ju inte, för tittar man på en genre som hiphop som uppstår någon gång där på 70-talet, på en plats, The Bronx, det är man ganska ensam om att hiphop började där, på såna här block parties.
West Bronx Party var det första som hölls i slutet av sommaren 1973 på 1520 Sedgwick Avenue.
Finns till och med en adress.
Exakt. DJ Kool Herc samlade ihop skivor och började spela egentligen allting som hade ett beat. Det kunde vara någon Shaft soundtrack från Shaft in Africa eller någonting annat. Bara hade en beat.
Ja.
Och så samlade man de där skivorna och började spela musik just först inomhus i olika kanske lägenhetshus, men så småningom också i
ute på gatan.
På gatan eller i parker, Cedar Park som ligger alldeles i närheten. Och det intressanta är att de här platserna, just West Bronx vid den här tidpunkten, den här liksom kulturen att börja spela på gatan eller spela i de här lägenhetshusen, alla de här platserna ligger ju i skuggan av de här stora expressways'en som Robert Moses, den stora stadsbyggaren, eller stadsförstöraren finns det de som menar också, i New York byggde rakt genom Bronx. Så i liksom arbetslöshetens och konkursens New York, i skuggan av de stora motorvägarna, så föds den här genren, just som du säger, på en väldigt specifik plats och försöker hitta den platsens ljud genom att använda all den musik som har gjorts innan i princip.
Ja, precis. Man tar bara, är det en skiva som har ett bra break, då ser man till att ha 2x av den så man kan förlänga det och mixa in i någonting annat. Och så småningom börjar någon att rappa. Och vad rappar man om? Man börjar rappa om varifrån man kommer.
Mm.
Och sen, alltså ända sedan starten så verkar det som att hiphop har ynglat av sig i oräkneligt antal subgenrer. Jag ska inte göra anspråk på att vara en hiphopprofessor, men om man bara, liksom bara slänger ur sig vad man har i huvudet. G-funk. Ja, det är ju kopplat till Los Angeles, eller liksom Los Angeles-området.
Mm.
Crunk, Atlanta tror jag, någonstans i södern. Trap, det är också från Atlanta. Screw, alltså nersölad hiphop, där allting låter som en mardröm på hostmedicin klockan 4 på morgonen ungefär. Det är DJ Screw ni hör i bakgrunden. Det här är alltså musik som är screwad, eller chopped and screwed. DJ Screw, som inte finns med oss längre, han säger själv att han kom på det här i Tulsa, Oklahoma. Men han var ju mest aktiv i Houston. Men jag tror att det här är ett sound som på något sätt, du kan göra det vad som helst på planeten, men det uppstod där. Och det här är soundet som man kanske kopplar ihop det med det. Det finns ju, alltså britterna har ju tagit hiphopen och gjort den helt och hållet till sin, och då heter det kanske grime eller drill. Jag kan fortsätta räkna upp det här, det finns hur många som helst. Alla är ju väldigt starkt kopplade till städer, till specifika orter och ibland till och med specifika postnummer som man då brandar sig själv med. Man rappar om dem, man markerar det så väldigt tydligt. Jag tycker att det är lite fint. Det är lite att här har vi en väldigt relevant och väldigt aktiv musikgenre som fortfarande muterar åt alla riktningar.
Mm.
Där man sätter en stolthet i att det ska låta som sin plats. Man ser det även i Sverige. Alltså, döper man ett skivbolag här så i Stockholmsområdet så blir det Redline Records efter tunnelbanelinjen.
Mm.
Ja, men jag tänker på det där, för det verkar ju onekligen vara så, även när det gäller svenska, inte minst när det gäller svenska hiphopartister också, att det är återkommande att man bejakar platsen man kommer ifrån, eller platsen man befinner sig på, som man rör sig på. Det är liksom som hiphopens kärnfras är ju liksom att vi finns och vi finns här.
Mm.
Och därför blir ju också sådana här liksom postnummer, gatunamn och liknande blir ju väldigt centrala liksom.
Ja, men, och de gör precis det som Brian Eno gjorde. De tar platser som de kommer ifrån. Ofta är det platser som man kommer ifrån som kanske i det allmänna medvetandet inte har betraktats som platser på samma sätt som man har betraktat Möllevångstorget i Malmö eller Stortorget i Lund som en plats, utan platser som ligger i de mer diffusa förstäderna som får, alltså precis som Music for Airports, får strålkastar ljuset på sig.
Mm.
Här är vi. Och det finns ju en annan artist som kanske har gjort det där skickligare än någon annan, nämligen Bruce Springsteen med New Jersey. Och det finns en särskild sekvens i slutet, sista låten på hans långa live-inspelning från Born in the USA-turnén 1985, där han spelar Tom Waits låt Jersey Girl och sjunger i början där Across the river to the Jersey side, och publiken blir extatisk för att han säger deras namn.
Mm.
Han vänder liksom strålkastarna som har varit riktat mot honom åt andra hållet och riktar dem mot publiken. Tonight I'm gonna take that ride across the river to the Jersey side. Take my baby to the carnival and I'll take her on all the rides. 'Cause down the shore everything's alright.
Känner de sig sedda där?
Ja, onekligen.
Ja, the Bridge and Tunnel People, kallas det inte så?
The Just Bridge det. And Tunnel People?
Ja, ja, de som kommer in till Manhattan från omkring.
De som skulle komma och skildra sen i Sopranos bland annat. De ständiga liksom, intro-scenerna i Sopranos när man liksom bara består av skyltar och avfarter till, i olika delar av New Jersey och New York. Men om jag får göra en brant koppling där till en annan musikgenre, en helt annan musikgenre som jag faktiskt kanske har samma relation till platser som hiphopen har. Och det är folkmusiken. Det är ju musik som väldigt ofta har just liksom namn, polska från någonstans eller gånglåt från någonstans. De kommer från specifika platser. Och även spelmännen heter gärna namn efter de orter som de kommer ifrån. Det är som en väldigt platsspecifik musik som kan tyckas i en helt annan tid när man inte hade liksom gramofoner och distribuera musiken med. Den liksom skapades en särskild sound i en särskild glänta i en särskild skog. Och det finns en fantastisk dikt av Werner Aspenström där han beskriver en person som cyklar omkring i Dalarna och samlar in den här musiken som håller på att försvinna, för den är liksom muntlig i sin tradition. Den gamla spelmannen kunde inte spela längre, endast tralla. Den gamla tandlösa spelmannen kunde inte tralla längre, endast väsa. I väsandet hördes trallen, i trallen stråkdragen, i stråkdragen de otämda forsarna. Rätt nöjd cyklade upptecknaren hemåt med 5 mil av Västerdalälven i portföljen. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om städer och musik. Musiken som vi spelade i det här avsnittet finns på en spellista på Spotify. Om ni söker på Staden podcast så bör den dyka upp. Där finns lite andra alternativa låtar också som ansluter till temat i det här avsnittet. Vi vill också tacka Claes Ekman för insikter i Göteborgs 1990-tal, musikaliska 1990-tal. Och så har vi några boktips som vi vill ge.
Jag läste 2 böcker som var väldigt spännande bägge. En heter Audio Culture, Readings in Modern Music. Utgiven av Christoph Cox och Daniel Warner. Där bland annat de här artiklarna av Brian Eno som jag refererade till återfinns. Och sen en studie av Adam Krims som heter Music and Urban Geography.
Och jag skulle kunna rekommendera för vidare läsning en bok som heter Sounds and the City, Popular Music, Place and Globalization, Och dessutom för att få insikt i hiphopens historia så finns det en fantastisk bok av Jeff Chang som heter Can't Stop, Won't Stop, A History of the Hip-Hop Generation, som verkligen kopplar just hiphopens framväxt till stadslivet och stadsrummets förändring. Tommy, några boktips?
Jag vet inte om jag verkligen vill rekommendera den här som jag citerade ur tidigare. Rockens roll av Tommy Rander och Håkan Sandblad, utgiven från Ordfront, mitten på 70-talet. Men det är om man har ett självskadebeteende i rockhistoria och vill ha stenhårda marxistiska pekpinnar om hur rock ska vara. Annars kan jag rekommendera en gammal bok som säkert är svår att få tag på nu för tiden, som heter Techno Rebels, The Renegades of Electronic Funk av Dan Sicko. Kom på slutet av 90-talet och är väl ganska bra historik av teknogenres framväxt och mycket om hur det gick till i Detroit.
Och vi måste ju också rekommendera alla naturligtvis att ratta in Tommy Jönssons fantastiska podd DJ 50 spänn och lyssna sig igenom den döda mainstreamens historia med Tommy och gäster. Och stort tack för att du var med oss här idag, Tommy.
Tack för att jag fick vara med.
Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter, och vi får också stöd ifrån OVL arkitekter. Om ni vill höra av er till oss kan ni göra det på staden@arkitekt.se eller via de sociala kanalerna där vi heter Staden Podcast på Twitter, Facebook och Instagram. Podcasten Staden produceras som alltid av Beppo Ljudproduktion och specifikt just nu av Per Julin. Tack för att ni lyssnar.